regissören Edvard af Sillén ska sommarprata 5 juli. Läs mer om årets sommarvärdar på hemsidan sverigesradio.se/sommar.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen?
Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skitigt kan det helt enkelt inte vara?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Imorgon eftermiddag 5 är det André Walden som svarar på lyssnarfrågor. Det är midnatt, vi får nyheter i P1.
Här är Ekot vid midnatt. I Israel dödades minst en person och 14 skadades i iranska robotattacker under kvällen. Där rapporterar israeliska medier. Under kvällen uppmanade Israels militär invånare i norra delen av landet att uppsöka skyddsrum. Men uppmaningen mildrades för någon timme sedan, även om rekommendationen fortfarande är att hålla sig i närheten av skyddsrum. Samtidigt uppger Iran att 2 oljeanläggningar i Teheran har attackerats av Israel under kvällen. I en av dem rasar nu en brand. I USA pågår det stora protester mot president Trump i städer över hela landet. Under parollen "Inga kungar" tar demonstranterna ställning mot Trumps auktoritära agenda och hur han lägger beslag på allt mer makt. Så till Storbritannien, där ska det inledas en ordentlig utredning om grooming-skandalen för 10 år sedan. Det här säger premiärminister Keir Starmer. Då utsattes tusentals flickor för grooming, våldtäkter och trafficking av gäng med män, främst från Pakistan. Enligt Sky News finns misstankar om att flickornas anmälningar inte togs på allvar för att polis och myndigheter var rädda för att bli anklagade för rasism. Frågan väcktes på nytt av Elon Musk tidigare i år. Nu säger han att han är glad att utredningen blir av. Så Sverige, över 200 bröllop ägde rum på Friluftsmuseet Skansen i Stockholm under dagen, rapporterar SVT Nyheter. Det är 15:e året det arrangeras drop-in-bröllop där. Och siffror från Skatteverket visar att intresset för att gifta sig verkar öka. I mars så lämnades över 6000 ansökningar om hindersprövning in som behövs för att man ska kunna gifta sig. Det är den högsta siffran sedan 2022.
P1, Sveriges Radio.
Det är Margit och Margot som har namnsdag denna söndag 15 juni. När vi inleder dygnet med det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
Slag under bältet, pikar och frontalattacker. Terminens sista partiledardebatt gav försmak på valåret. Och vem backar liberalen Karlsbro när hon öppnar upp för SD-samarbete? Du lyssnar på Det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Det är detta politiska spel.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet som vi spelar in den 12 juni, klockan strax efter 11 är den. Hej Helena Isén, Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator, och hej My Råvedder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
Hej.
Hej.
En sliten klyscha, vi går mot avslutningstider, men så är det även i riksdagen där den sista partiledardebatten för terminen gick av stapeln igår onsdag. Och det var väl framförallt avtackningen av Liberalernas partiledare Johan Persson som gav den starkaste avslutningskänslan, och vi ska gå igenom själva avtackningspresentskörden lite längre fram i avsnittet. Men vi börjar med självaste debatten.
Den här regeringen tar barndomen ifrån barnen.
Ebba Busch låter barn gå och lägga sig hungriga.
Jag är inte Morgan Johansson. Det vill säga, jag kommer inte slå mig för bröstet med allt jag har gjort och vara nöjd där. Utan vi kommer att vara nöjda när vi har löst problemen.
Socialdemokraterna gör nu den största vänstersvängen sedan löntagarfondernas dagar på 70- och 80-talen.
Det här är alltså Sveriges statsminister. Mannen som sa att han skulle vara den vuxne i rummet.
Ouch! Det hettade till rejält där.
Vilken bra sammanfattning. Det lät mycket, mycket mer spännande än det var.
Helena, hur skulle du sammanfatta den här sista sammandrabbningen?
Ja, men det var lite fränare attacker än vad som är brukligt i mellanvalsdebatter. Och det var en del inlägg med lite doft av populism, måste man säga. Dadgostar, som vi hörde här, hon sa också att en ny vänsterregering kan ge den ensamstående mamman Caroline glass på stranden i sommar. Vi vänsterpartister står beredda att göra jobbet. Eller Ulf Kristersson om Socialdemokraterna som fick böta 3 miljoner till Spelinspektionen för sin aggressiva lottförsäljning. Och han sa då, vi kan ju inte ha partier som låtsas motarbeta gängkriminella men i själva verket odlar gängkriminella. Så det var fränt.
Alla vill ha uppmärksamhet så här, 15 månader innan valet.
Ja, och det är väl också så att opinionsläget pressar Tidöpartierna också att agera och vara tuffare helt enkelt, det skärper tonläget.
Okej, utrikespolitiken fick ju en del uppmärksamhet och då handlade det ju inte om kriget i Ukraina som det har gjort i flera debatter nu senaste åren utan kriget i Gaza. Och kriget kopplades också sen till antisemitism i framförallt Vänsterpartiet i den här debatten då. Hur stor sprängkraft har Gaza-kriget?
Det är ju en toxisk fråga som Fredrik Furtenbach brukar säga. Dels är ju den mediala uppmärksamheten kring regeringens inställning till Israel och UNRWA väldigt stor. Och sen inträffar det hela tiden incidenter av mer handgriplig karaktär. Vi har ju pratat om bråket mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Nu har Sverigedemokraten Jessica Stegrud lagt ut ett klipp från riksdagsentrén där hon har blivit attackerad verbalt av en aktivist. Och då säger Stegrud att hon aldrig ens har uttalat sig i frågan om Gaza. Och nu på morgonen så har utrikesministern hållit presskonferens om hur den här regeringen då ökar pressen på Israel. Oklart om det kommer att dämpa kritiken. Sen har hon utsatts för en hotfull incident, fick vi veta. Mm. Så att ja, men den frågan är ju otroligt infekterat.
Att liksom kriget i Gaza leder till så mycket inrikespolitik, My. Är du förvånad över det?
Nej, men det har ju pågått en ganska lång tid. Och det har ju också, det får ju också inrikespolitiska konsekvenser eftersom till exempel av Vänsterpartiet att man har sett att engagemanget för Palestina och för Gaza har liksom lett till antisemitiska uttryck och lett till att flera vänsterpartister har blivit utslutna och att partiet har väldigt svårt att hantera det. Det tar för lång tid, man vet liksom inte riktigt var gränsen går, man vet inte hur man ska sätta ner foten utan att samtidigt kritisera engagemanget för Gaza som ju är en viktig del av Vänsterpartiets politik. Nu så ser vi också hur de som står på olika sidor, kanske man kan säga, men hur att regeringens position också skapar liksom turbulens och konflikter mellan partierna. Samtidigt så är det ju en utrikespolitisk fråga som egentligen inte borde behöva ta sig in så här mycket i partipolitiken.
Och med tanke på att det här kriget har pågått ett tag och den senaste tiden har ju rapporteringen blivit, man har fått se den humanitära krisen förvärras. Det är väldigt många som kanske har börjat se det mer som en humanitär fråga snarare än en Israel-Palestina-fråga. Så att den får ju mer och mer uppmärksamhet också i de breda grupperna.
I de breda lagen så tror jag mer att det handlar om det, att man får börja se det mer som en humanitär fråga, och det är där som regeringen faktiskt har problem att svara på frågor. Och det märks att de är otroligt pressade i den här frågan kring Gaza och den humanitära situationen. För att det är ju mycket lättare att ta ställning för en liksom politisk konflikt. Det är väldigt mycket svårare att behöva ta ställning när det handlar om att om man ska rädda människors liv eller inte rädda människors liv. Och de har ju väldigt svårt med detta. De försöker förflytta sig nu, men vi vet ju också om att det finns slitningar inom regeringsunderlaget kring hur man ska ställa sig till insatser i Gaza.
Helena?
Ja, här var det ju Miljöpartiet som i första inlägget i alla fall tog upp den här frågan, men där svarade ju Kristersson då att ni piskar upp en stämning.
Vi kan väl lyssna på en bit ur just debatten när Daniel Heldén tog upp kriget i Gaza och UNRWA.
Varför går Sverige före i att legitimera förbudet mot UNRWA? Varför spelar statsminister Ulf Kristersson med i Benjamin Netanyahus spel?
Det är bara 4 länder i hela världen som ger mer pengar än Sverige till civilbefolkningen i Gaza. Och vi ger det till de organisationer som vi vet kan få fram hjälpen också.
Att oppositionen väljer att gå på regeringen så hårt i den här frågan, är det för att man känner att man har liksom folk på sin sida just för att det är en humanitär fråga?
Jag tror också att det finns ett väldigt tryck i de här partierna att gå på regeringen i den här frågan. Jag tror inte bara det handlar om att skapa, alltså att visa genom väljarstöd och så. Jag tror att det finns i de här, i Miljöpartiet, Vänsterpartiet, ju väldigt starka rörelser för den här saken och för humanitära frågor. Så att det är inte bara politiska poänger alls i det här, skulle jag säga. Mm.
Det var ju så i Miljöpartiet att den sedermera avsatta bostadsministern Mehmet Kaplan till exempel åkte med ett av fartygen Ship to Gaza, kan ha varit 2010 tror jag. Och det tidigare språkröret Gustav Fridolin är också aktiv och har alltid varit och är aktiv i debatten nu då med hård kritik mot Maria Malmö Stenegard.
Just det, Fridolin var ju med Aktuellt så sent som igår om det här just. Tror ni att Gaza-kriget, om det fortsätter, kommer bli en stor inrikespolitisk fråga fortsättningsvis?
Väldigt stor fråga i medierna och då blir det en stor fråga.
Jag tror inte det går att undvika det ifall det är så att den humanitära situationen fortsätter vara så svår som den är nu. Oavsett hur man tycker att det ska lösas eller oavsett på vilken politisk sida man står, så är det ju klart att människor ser lidandet och tycker att det behöver bli bättre. Där har de ju egentligen ingen konflikt. Frågan är bara hur man ska göra det.
Okej, det blev också en Clash of the Titans i form av att Magdalena Andersson och Ulf Kristersson gick på varandra ganska ordentligt.
Så här kan vi inte ha det, och framförallt kan vi inte ha partier som låtsas prata mot kriminella men som själva odlar kriminella.
Vi socialdemokrater, vi tar ansvar för våra lotterier. Hur vore det om statsministern tog ansvar för Sverige?
Det var en sån typisk Magdalena Andersson-formulering.
Det var det verkligen. Ja. Men hur odlar man igen kriminell? Är det liksom vatten och gödsel som krävs eller är det någonting annat?
Ja, man anlitar ett bolag där de jobbar.
Telemarketingbolag och mycket pengar.
Ja, ja. Det är det som är vatten och gödsel i den kriminella världen.
Okej, hur jobbigt var det att den här lottoskandalen kom upp ännu en gång för Magdalena Andersson?
Lottoskandalen?
Lotteriskandalen.
Ja, men hon har ju det här standardsvaret då, att hon städade ut direkt att det här avtalet med telemarketingbolaget där det satt anställda som var dömda kriminella och sådär, att det sades upp omedelbart, att styrelsen och vdn fick sparken. Och det svaret har hon ju upprepat många gånger, och det har ju räckt hittills i alla fall, för man ser ju inga tecken på kris i opinionssiffrorna.
Fram tills att de fick en miljon bot.
Ja.
Då blev det jobbigt igen.
Jo, det är ju naturligtvis tråkigt att behöva svara på frågor, men man ser ju som sagt inte i mätningarna att det här påverkar Socialdemokraternas stöd.
Det är ju inte det som är det stora problemet med lotteriverksamheten, utan det är ju att de tjänar jättemycket pengar på det, och det kommer de inte kunna göra framåt. Så nu måste ju Socialdemokraterna tänka om kring sin finansiering.
Det är ju också ett problem att de sålde lotter till gamla och dementa.
Det är också ett problem. Det är också ett problem. Men för partiet är det ju att de blir av med pengarna, att det är ett större problem.
Ja.
Moderaternas strategi att gå åt sossarnas vänstersväng användes ju igen. Det har de ju gjort i alla fall sedan kongressen, ganska ihärdigt. Kommer vi få höra det här i 15 månader till nu?
Ja, kanske. Det kommer vara som de där stenarna som skulle vändas på om och om igen. Det är för att politiker, de har ju en idé av att om de bara säger någonting tillräckligt många gånger så ska det liksom bli en sanning, eller i alla fall uppfattas som en sanning. Och då brukar vi ju få svaret när vi säger så här, men det är väl lite tröttsamt. Då säger de, men alla människor lyssnar inte på oss lika mycket som ni gör. Och det är ju också sant.
Det är ju det.
Men samtidigt så tror jag också att vanliga människor blir trötta på att höra samma ramsa om och om igen. Särskilt när det är lite svårt att backa upp. Alltså vad det är man ska hitta under stenen, eller vad det är man menar den här vänstersvängen är. Då tycker jag ändå att argumentet tappar lite fart.
Du avfärdar ju denna vänstersväng, men jag tycker den är ganska tydlig då i den ekonomiska politiken då, med slopandet av karensavdraget, inrättande av statlig investeringsbank, slopande av fri etableringsrätt i hela välfärden, det ständiga talet om marknadsmisslyckandet, kritiken mot livsmedelshandlare, banker, elbolag och sådär. Och här kan man ju notera att det kom hård kritik från Centerpartiet, vilket tvingade Magdalena Andersson lite på defensiven igår. Rickard Nordin var det ju som ersatte Anna-Karin Hatt eftersom hon inte sitter i riksdagen. Och han menade ju då att Socialdemokraterna beskriver företagare som skurkar när de borde beskrivas som hjältar som ger jobb och skapar tillväxt, då tyckte ju han. Han sa, tittar man i Socialdemokraternas dokument hittar man inget roligt för företagen. Och då fick hon ju svara att ja, men vi är ju överens om att om den gröna klimatomställningen, där ska Sverige ligga i framkant och det ska vi bli rika på. Men det där var ju lite otippat, tyckte jag.
Varför var det otippat?
Nej, men det är ju uppenbart nu då att de ska svinga både åt höger och åt vänster. Mm. Det var ju inte fritt från kritik mot tidigare regeringen på något
Rickard
sätt.
Rickard Nordin var ju hård mot dem också.
Absolut, i klimatfrågan så till exempel.
Nej, men jag håller med att det finns en vänstersväng i den ekonomiska politiken. Det är inte bara den som de tar upp, utan de vill ju också prata om det här med migrationspolitiken och kriminalpolitiken. För att där är de mer oroliga för att sossarna har lagt sig så nära dem. Och där är det ju väldigt svårt för dem att argumentera från vänstersväng, eftersom de har gått otroligt långt åt det konservativa hållet värderingsmässigt. Så att vänstersvängen, den är ju lite svårare att förklara, för att man måste nästan in i det som Helena pratar om här. Och det är ju också saker som Socialdemokraterna kanske i vissa delar lite motvilligt tänker göra efter kongressen. Men som man också vet att man vinner väljare på. Så där är de ju inte särskilt nervösa över att bli anklagade för en vänstersväng när det handlar om att ta bort karensavdrag och sådär.
Mm. Nej, de vill ju göra det. Ja. Jag menar, det är lite konstigt att de slår ifrån sig detta. Därför att jag menar, reformisterna i Socialdemokraternas vänsterfalang är ju jättenöjda med de här bitarna.
Men är det för att man är orolig att man ska klumpa, att all politik ska klumpas ihop till någon typ av vänstersväng? Att,
ja, men
att
man de vill ju ha mittenväljare. Alltså de vill ju ha storstadsväljare och mittenväljare och så vidare. De vill inte anklagas för att sitta i knät på Vänsterpartiet och Miljöpartiet till exempel.
Mm.
Och när det gäller den här högergiren i migrations- och kriminalfrågorna så är det ju precis som My säger, att där har ju Tidöpartierna lite svårare att angripa dem då, i och med att de har lagt sig så nära Tidöpartierna.
Det är väl egentligen bara Socialdemokraterna på den sidan som försöker att hålla sig mot mitten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de är ju väldigt mycket vänster. Jag tycker de har ju inte ändrat sina positioner och de tänker inte göra några sådana förändringar. Miljöpartiet har ju redan gjort den där vänstergiran och sen har de hållit sig kvar där under väldigt lång tid.
Okej, så det här var i alla fall Moderaternas väg framåt, att gå åt sossarnas vänstersväng. Hur slog sossarna tillbaka mot Moderaterna då i debatten?
Magdalena Andersson anklagade Ulf Kristersson flera gånger för att sänka skatten för de rika, låta sjuka och barnfamiljer betala detta i och med högre läkemedelskostnader då och slopandet av det här tillfälliga bostadsbidraget. Och sen fyllde hon på med attacker om att de driver en arbetslinje fast utan arbete. Tillväxten ligger i bottenträsket och så vidare. Och hon upprepade då sitt tal om behovet av ett nytt ledarskap, underförstått hennes eget. Och då kontrade han just med det här att hon har inget lag för att genomföra sin politik, men det har han.
Det var ju väldigt stort fokus ändå från Ulf Kristerssons håll på att man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Men jag skulle ändå säga, om vi utgår från hur opinionsläget ser ut nu, så är det ingen som vet vad de får oavsett vilket parti de röstar på. För att regeringen har ju två partier som inte ens kommer in i riksdagen enligt de senaste opinionsmätningarna. Då vet man inte vad man får. De har också två partier som inte alls kommer överens om hur de ska kunna samarbeta, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och det är ju samma med Magdalena Andersson, alltså hur hon ska få ihop det där regeringsunderlaget, det är ju... Alltså det står ju inte ens skrivet i stjärnorna. Det finns liksom ingen tydlig snisslad väg framåt för henne heller. Jag tror att man ska vara beredd på vad som helst.
En härlig lång regeringsbildning på 150 dagar.
När vi alla åldrades i dubbel fart. Mm.
Sammanfattningsvis då, det var en hård ton när partiledarna möttes i riksdagen en sista gång innan sommarlovet. Eller sen är det ju Almedalen, och då möts de ju inte på samma sätt.
Då undviker de varandra mer genom att ha uppdelade dagar.
Just
där de får en slott.
Där de får stå på scen.
Mm.
Eftersom vi har Aftonbladet här så vill jag ha betyg i sann kvällstidningsanda. I alla fall av dig, My. För Helena är en oberoende public service-medarbetare.
På presenterna?
Nej, först och främst. Vilket betyg för debatten?
En trea. Mm. Vilket de vanligtvis kanske är en 1,5-2.
Oj, du är hård. Vi lämnar sakfrågorna då. Liberalernas partiledare Johan Persson tackades ju av som sig bör.
Mitt enda medskick är, som någon närstående till mig i familjen brukar säga när det hettar till: tänk på tonen. Den spelar roll. Kort och gott, tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt med er. Tack.
Jag tyckte det var rörande. Jag tycker generellt de här avtackningarna är väldigt fina.
Jag hoppas att det inte är hans fru som säger till honom, tänk på tonen. Eller? Jag vet inte. Jag vet inte i vilket sammanhang i familj det är en trevlig sak att säga till någon om det inte är en vuxen som säger det till ett barn.
Men som vanligt med Johan Persson så kanske han sa lite för mycket.
Som vanligt. Som vanligt. Och det är ju det vi kommer att sakna honom för.
Det är ju lite gulligt sådär att se att de här bråkstakarna ändå kan skilja på sak och person.
Mm.
Även om presenterna ofta innehåller lite gliringar och så.
Just det.
Och det var inte så lite gliringar den här gången.
Nej, det var mycket gliringar faktiskt. Ja.
Om jag ska sätta betyg på presenterna skulle jag ändå säga att det här var den sämsta presentskörden som jag kan minnas att någon partiledare har fått. Så har jag sagt det.
Det var ett betyg, ja, som heter
det
duga.
Det var betyget en svag etta ja, på den punkten.
Han fick ett gäng böcker av Jimmy Åkesson, Ulf Kristersson.
Nooshi
Dadgostar.
Daniel Heldén.
Jag förvånades över att det var så många som sa, här får du en bok, den har du nog läst. Jag tänkte, varför ska jag få den då? Då kan man få en bok den inte har läst. Okej, okay, men vad var det för gliringar? Om ni skulle, vilka gliringar var ni reagerade på?
Ja, men Magdalena Andersson som då inte gav honom en bok utan en kurs på ABF i Örebro. Det var väl för att Liberalerna i regeringen då har varit jättearga på det här fusket med bidrag i studieförbunden och dragit ner anslagen till dem med flera hundra miljoner. Sen så var det ju då en aktiebok från Nooshi Dadgostar. Det har ju varit uppmärksamhet här i Sveriges Radio, inte minst om liberala statsrådens aktiehandel. Mm. Och så kontrade ju Johan Persson att han ska ringa Nooshi Dadgostar och läsa högt ur den så att hon kan lära sig lite om företagsamhet och hur man finansierar företag och så vidare. Var lite kul.
Som åhörare blev det lite som ett quiz. Alltså koppla presenten till politisk nyhet.
Jimmy Åkessons bok Omgiven av idioter heter den va?
Mm.
Det kändes ju som att han och Johan Persson, de har pratat om hur liberalerna är idioter. Förra tiden slått av en whisky eller konjak eller vad det var. Och nu så vill han bara berätta det för världen att... Det är inte bara Jimmy Åkesson som tycker att liberalerna är idioter i allmänhet, det är också Johan Persson.
Just det där med personliga relationerna är ju någonting man slås av, att man liksom får följa med in bakom kulisserna på liksom hur det är bland partiledarna, att det kanske är så. De har en politisk show på, under debatten, men bakom kulisserna är de kanske mer kompisar än man tror.
Johan, jag har ju sagt det här till dig förut, men jag tycker inte du ska sluta.
Okej då.
Jag vet att din fru inte håller med, men jag tycker det är jättetråkigt.
Vi har delat en hel del oförglömliga stunder tillsammans. Stunder som jag faktiskt är osäker på om de kommer att nämnas i någon av våra biografier, om vi nu bestämmer oss för att skriva någon sån.
Min present till dig är en studiecirkel i ABF i Örebro.
Den här då... Läsplattan, där rymmer ju 24 000 böcker. Och när du är klar med dem, jag lovar, då har du nog trillat upp in.
Ska vi notera här vilket som är det rikaste partiet?
Den som gav en läsplatta.
Ja. Den.
Det var ju också en gliring.
Det var det.
Det blev från perm till skärm.
Mm, det blev det verkligen.
Inte från perm till perm.
Det sista då, innan vi lämnar det här, det var ju Ebba Buschs. Apropå att säga för mycket, vi har så många minnen som jag inte kommer kunna återberätta.
Tål att tänka på
mycket.
Vad det kan vara för minnen de har.
Jag tänker välja att tänka att de har haft det så tråkigt tillsammans att det inte är värt att prata om för eftervärlden.
Med den fultolkningen lämnar vi partiledardebatten. Men vi stannar kvar i Liberalernas framtid faktiskt. För slaget om nästa liberala partiledare är ju ännu inte avklarat. Och nu har ännu en gumma hoppat upp i lådan, nämligen... Karin Karlsbro. I en intervju med Svenska Dagbladet öppnade hon upp för att Liberalerna ska kunna sitta i regering också med Sverigedemokraterna. Hon gick däremot sitt partis lysande röda linje.
Och sin egen personliga övertygelse.
Som hon slängde över bord.
Ja.
Hur stor var den här överraskningen, Helena?
Ja, den var mycket stor för mig och för dig också.
Ja, det får man säga.
Ja, Karlsbro har ju hört till de argaste kritikerna av samarbetet med Sverigedemokraterna. Så att det var en helt otippad kovändning. Och jag måste säga att jag har fortfarande inte riktigt landat i analysen av hur hon har tänkt här.
Varför hon gör det här?
Nej, Hennes eget resonemang, som hon också har redogjort för i olika Facebook-inlägg, går ju ut på att Liberalerna verkligen behövs då som vakthund i tider av stigande högerpopulism runt om i världen, i Europa och USA och så vidare. Och så tycker hon då att hennes parti måste börja räkna mandat, och om man håller fast vid den här röda linjen som innebär att inte släppa fram SD i regering, vilket ju SD kräver, då är risken att det blir nyval, och då är det nog ute med Liberalerna. Mm. Och det finns ju de som spekulerar i att det här kan vara en försöksballong som hon skickar upp på uppdrag av någon partiledarkandidat. Det finns också de som spekulerar att hon själv vill lansera sig som partiledarkandidat, men om man nu har fastslagit den här röda linjen så är det ju inte den smartaste strategin.
Nej.
Sen ska man ju veta också att hon själv har sitt på det torra. Hon klarade sig kvar i Europaparlamentet efter valet i fjol då, och sitter nu säkert i 2029, så att hon kan kosta på sig att utspela det här slaget.
Men att hon själv har en röd linje där hon har varit slagit för att man inte ska samarbeta med SD, men man är väl inte sämre än att man kan ändra sig om man tittar på att det går dåligt, Liberalerna ligger under riksdagsspärren, och man resonerar att det är bättre att vi ändå öppnar upp för ett samarbete så att vi får vara med eventuellt.
Jo, det är ju det resonemanget som hon verkar driva på, men samtidigt är det ju så här att Liberalernas problem är ju att de har hattat fram och tillbaka i den här frågan. Och det viktigaste för dem är ju att vara tydliga i vart de står. Och i politiken är det ju så här, nu har de ju ett beslut, och det är sånt, ett beslut i politiken, det står sig tills att man ändrar det beslutet. Och sen så måste man ställa sig bakom det nya beslutet i så fall. Jag tror att de kommer att ändra sig till en viss gräns. Jag tror att de kommer att gå med på att till exempel släppa fram en regering där SD sitter, men kanske inte vara del av den regeringen. För det måste man ju ändå göra om man vill hjälpa till att skapa ett regeringsunderlag på högersidan, eftersom Sverigedemokraterna ändå ställer rimliga krav ändå att sitta i en regering med tanke på deras storlek.
Mm.
Men det som är konstigt är ju att när man själv går ut utan någonting annat och liksom göra sånt här utspel. Alltså dels för att hon inte har den positionen i partiet egentligen.
Ja, jag tänkte
för att det ska betyda någonting på riktigt. Men dels också för att det här partiet behöver hålla ihop.
Och det är många som sätter upp ett stort frågetecken också kring det här, eftersom hon inte har drivit det i partistyrelsen där hon är adjungerad.
Mm.
Och det menar ju då personer att visst kan man argumentera för en annan linje än den vi har, men då gör man det internt.
Alltså Liberalerna har ju inte råd att få feeling på saker och ting som inte är förankrade nu. De har ingen partiledare, de har liksom inte riktigt någon tydlig politik framåt som väljarna bryr sig om. De har haft jätteturbulent under våren med flera ledande liberaler som har hoppat av. Alltså de behöver ju bli ett tydligare alternativ, och då hjälper det inte om någon går ut och liksom börjar kasta upp testballonger. Men det här är ju också ett parti som är experter på att skjuta sig själv i fötterna. Så att det är ju klart att det kanske är på det sättet så ligger det väl kanske i linje med.
Men är det inte också en perfekt testballong då från någon som Karlsbro? Jag tänker, eftersom hon inte är den tyngsta av liberaler, kan man inte också bara avfärda det i så fall och liksom gå vidare?
Men vem är det hon ska testa det på? Alltså det är ju det som också är helt oklart. Vem för vem är den här testballongen till för i så fall?
Nej, men det, jag tycker man ska inte glömma bort att det är en prekär situation när man ligger på drygt 2% i opinionsmätningarna. Då måste man kanske tänka vad händer? Och man kanske måste tänka, vi måste ha stödröster. Och får vi det om vi sätter upp diverse olika villkor? Så jag menar, hon har väl liksom tänkt om och vill försöka vara realist här, men det är ju konstigt att man inte testar en sån linje internt först. Det vi har hört hittills är ju att Liberalerna 100% står bakom den här röda linjen, att aldrig släppa fram ens en regering med Sverigedemokraterna i. Men jag vet inte om det stämmer.
Okej då, den här partiledarfajten som ska vara klar den 24 juni.
Ska vi komma med själv på måndag?
På måndag får vi veta
valberedningens förslag.
Men det är väldigt tyst. Är det bra eller dåligt att det är så tyst?
Nej, jag tror inte att det är så bra för dem egentligen. Att det verkar som att alla journalister har på något sätt gett upp och ingen bryr sig. Och jag vet inte om det är så bra att ingen bryr sig när man är mitt i en partiledarprocess. Och det är väldigt ovanligt för Liberalerna. De brukar ju glappa fritt. Den här gången har de bestämt sig för att inte göra det.
Jag tror också det är för att de har ingenting att säga, för att deras stora problem är ju nu att de har två favoritkandidater som inte säger ja till att ta det här uppdraget. Och att jag gissar att det pågår då någon slags övertalningskampanjer, och då finns det kanske inte så himla mycket egentligen heller att läcka ut till journalister.
Nej, det pratas ju om Erik Ullenhag nu då.
Just det.
Och han har ju varit med i partiledarfight tidigare men förlorat mot Nyamko Sabuni. Det var någon som trodde att det här Karin Karlsbro-utspelet är en testballong och Erik Ullenhags vägnar.
Mm, hon frågade åt en kompis.
Men, just det. Men när han var aktuell då i partiledarstriden 2019, då stöttade han ju januariavtalet med Socialdemokraterna och sa i alla fall Ekots lördagsintervju att det var ingen bra idé att bygga en regering på stöd av ett parti som står så långt bort från Liberalerna som Sverigedemokraterna. Däremot så satt han i SVT och ville inte svara på frågan om han kunde tänka sig samarbete med SD som partiledare. Detta var alltså innan han förlorade mot Nyamko Sabuni. Men det finns då de som menar att han har bytt från att vara mot samarbete med Sverigedemokraterna till att nu vara för.
Man kan återuppfinna sig själv också om vad man tycker,
ja,
mellan varven.
Liberal, att vara liberal eller att vara kluven.
Så frågan är då, vem blir det på måndag om ni vågar er på en gissning?
Alltså det är rykten då om att Romina Pourmokhtari inte vill, och det är rykten om att Lotta Edholm inte vill. Nej. Jag betvivlar de ryktena lite grann. Det kan hända att de inte är jättesugna, men jag tror i och med att de inte har markerat kraftfullt nej, så tror jag absolut att de är övertalningsbara.
Jag tror i så fall på Romina Pourmokhtari. Jag förstår att det är en tuff sell för partiet. Hon vill liksom gifta sig i sommar och hon vill liksom ha en härlig liksom festlig sommar och allt det som kanske kommer framåt när man är liksom 30 år och är nygift och vad man vill göra då. Att det är kanske lite svårt att säga så här, nej men ska du inte bara skippa det och ta hand om det här lilla partiet där det liksom är kaos och vi kanske inte ens kommer in i riksdagen och sådär. Så att jag förstår att det är lite kanske tuff övertalningskampanj, men jag tror ändå att det blir hon. Och sen så tror jag att en avgörande fråga framåt är väl egentligen att det är en person som orkar ta fighten även om de inte skulle komma in i riksdagen. Som är så här, jag har ändå 4 år kanske utanför riksdagen eller i opposition i mig för att se till att det vänder på riktigt för Liberalerna. Det tror jag liksom, det borde vara valberedningens första fråga, om man har det, om man ska bli den här partiledaren den här gången.
Och då är hon bara 34 år ändå.
Ja, men det är väl roligt med Erik Ullenhag att det spekuleras i att de försöker övertala honom. Han har ett jättefint jobb som Sveriges generalkonsul i New York. Men jag menar, Liberalerna gillar ju honom. Han har djup förankring i partiet. Hans pappa satt i riksdagen för Folkpartiet då på 70-80-talen och var gruppledare och allting. En fin folkpartist.
Mm.
Ullenhag har status i partiet. Och kanske lockas på samma sätt som Anna-Karin Hatt till slut kände att hon gjorde av möjligheten att rädda sitt lilla parti.
Kanske vill han göra sin demokratiska värnplikt.
Kanske han vill.
Som Johan Persson sa.
Jag vågar inte ha någon teori om vem det blir, känner jag.
Vi får se. Tur att det bara är en helg kvar till måndag.
Så himla spännande.
Ungefär.
Mm.
Vi säger tack där. Helena Isén, My Råveder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Nu P3 klassiken om Shakespeares mest spelade pjäs.
Att vara eller inte vara, är det frågan?
Det är definitivt en fråga. Den är ganska bra.
Välkommen hit Elis Monteverde Biroa. Du är poet och dramatiker. Du har också tillsammans med Alia Alonso har gjort en ny tolkning på den pjäs vi ska prata om idag, Hamlet av Shakespeare.
Mm.
Du lyssnar på P3 Klassiken om böckerna du borde läst, du kanske läst men glömt eller alltid velat läsa men inte riktigt hunnit. Jag heter Emily Rosenqvist. Shakespeares mest kända och mest spelade pjäs, kanske den mest spelade pjäsen överhuvudtaget, om man får tro Wikipedia, är
alltså den här från 1600 som heter Hamlet. Och Hamlet är ju då den danske prinsen som vill hämnas när han förstår att hans pappa har blivit mördad av mammas nya kille som också då är pappa kungens bror Claudius. Och han har ju roffat åt sig kungatiteln och vill att Hamlet ska kalla honom pappa. Hamlet vill hämnas, men det är inte så lätt att hämnas. Är det ungefär stora?
Stora drag, absolut. Det är ju en lite farsartad plott. Det är också roligt att Hamlets pappa, döda pappa, också heter Hamlet för att liksom göra
hela
den här
enklare
farsen, den här slå i dörrar farsen som är en tragedi, ännu lite mer komplex. Men så kan man väl säga, ja.
Vad är liksom grejen med Hamlet, tycker du?
Alltså, jag tycker att det är en väldigt bra pjäs. Alltså, det är nästan en perfekt pjäs. Och sen är framförallt Hamlet då en otrolig karaktär.
När pjäsen börjar då så har ju Hamlet kommit hem från Wittenberg där han pluggar för att gå på sin pappas begravning som inte har varit död särskilt länge. Och när han kommer hem så möts han då av att mamman har blivit ihop med hans döda pappas bror Claudius som nu ska bli ny kung. Och Hamlet är ju inte så glad för det. Han är ju arg på sin mamma när pjäsen börjar.
Verkligen, och även ganska föraktfull mot Claudius då, även om han inte vet att han har ännu mer att vara arg för.
Nej.
Så att säga. Kungen är så, min käre frände och min son. Hamlet säger, din son, nej, styvson och mer styv än son. Kungen säger, säg varför går du liksom tyngd av moln? Hamlet, tvärtom, här får jag allt för mycket sol. Att han är också lite så här sarkastisk, ironisk, så här får jag allt för mycket sol. Alltså, det menar han ju inte.
Nej.
Men han är ju bara lackat så här. Begravningen var igår och nu har vi samma bord och samma vin på ert bröllop, typ.
Exakt.
Det där att det har gått så snabbt.
Det har gått så snabbt.
Det är ganska roligt, men han blir ju såklart väldigt förbannad.
Ja, han har ju verkligen sorg.
Mm.
Och det är ju liksom någonting som gör honom väldigt ensam, tänker jag, i början. För att det verkar inte som att någon annan sörjer hans pappa.
Alla andra vill ju bara slicka den nya kungens röv, så att säga.
Precis. Mm. Men berättelsen, vi pratar ju om Hamlet nu, för att det är ju verkligen en pjäs som handlar om Hamlet, även om det är väldigt många andra personer som figurerar i pjäsen. Men liksom, om vi bara ska beskriva honom lite mer liksom, yttre, vem är han? Han är 30, sa du. Men när man läser så tänker man ju att han är en tonåring, för han verkar så omogen.
Men... Ja, men för just för att han har hjärtat på utsidan och liksom är på många sätt en desperat, liksom patetisk, kränkt prins, så tänker man ju såklart att han är kanske 18. Mm. Och han har varit liksom och studerat, han har kommit hem för att pappan är död och sådär. Men om man lägger in faktumet att han är runt 30 år, så tycker jag att det liksom gör det ännu bättre på något sätt. För att han blir den här övervintrade, ganska ömkliga prinsen som... Men jag kan tänka mig att han och hans riktiga pappa Hamlet inte ens hade en särskilt bra relation, utan att det är mer just att det här dödsfallet ger honom en anledning att förnya sig själv liksom, i Danmark, att liksom göra någon sorts återkomst i kungadömet på något vis och få en roll.
Alltså, han verkar ju vara en person som tänker mer än de andra runt omkring honom. Det är väldigt mycket monologer när han bara tänker.
Det är mycket ord och lite verkstad.
Ja, det är words, words,
min
words.
Min pappa skulle säga. Ja, precis.
Det är också ett sånt citat.
Man skulle kunna se honom på en divan hos en psykoterapeut. Eller i en Woody Allen-film. Alltså en person som liksom ser sig själv nästan lika mycket utifrån. Och också älskar ljudet av sin egen röst på något vis. Men det är det här lite neurotiska. Det känns som en väldigt modern karaktär, men också tidlös. Jag vet inte när den kom, men den måste ju varit helt galen, för att han är ju som en konstnärs själ.
Mm.
Han är som en ironisk poet, han är som en kränkt, missförstått geni, men han är också stundtals briljant och jätterolig. Och han känner så mycket. Alltså någon med hjärtat på utsidan. Och sen så får han det här motivet. Eller först så får han bli ett offer, så att säga.
Hans pappa dör.
Hans pappa dör. Och det finns ju någon sorts... Det är jättesorgligt, han blir jätteledsen. Men det är också någon sorts förlösning i det. För då får han ju liksom anledning till att det är liksom synd om honom. Mm. Och sen dessutom så får han ett rättfärdigt liksom hämndbegär när han får reda på att pappan är mördad. Och då blir han liksom ännu mer förlöst.
Ja, för strax efter att Hamlet återvänt till slottet så får han höra att det börjat spöka där, och han får sen träffa det här spöket, en vålnad. Och då visar det sig att det här spöket är liksom vålnaden om hans döda far.
Mm.
De har liksom en lång dialog där Hamlet då får reda på att sanningen bakom hans död, att nej, han dog inte alls en naturlig död, det var inte alls något självmord, utan det var att han faktiskt blev dödad med gift av den här Claudius. Och det är liksom, vad säger, den stora triggern för hela dramat, kan man säga.
Just det, verkligen. Det är katalysatorn för allt som spännande som ska hända. Man blev alltid mördad med gift på den tiden. Ja. Jag tänkte på det. Det är inte så vanligt idag.
Nej, men ryssarna gör ju det ibland.
Ja, just det. Det händer. Ja. Men det var allt mycket gift i Shakespeares dramer som droppar ner i öron och sådär.
Ja, det var så. Ja. Han droppades gift i örat när han sov.
Eller något sånt där. Ganska raffinerat. Ja. Och spöket, eller vålnaden, säger ju också uttryckligen hämnas mig. Det är något fint med den fader och son grejen. För jag kan inbilla mig att Hamlet inte har... Hans pappa har nog inte bett Hamlet om så mycket när han var i livet. Men här så möts de, även om pappan är död, så ger han honom liksom ett tydligt uppdrag.
Ja.
Han får ett uppdrag av en annan människa, och det förlöser honom på något vis.
Ja, för han blir helt uppfylld av det här. Mm. När vålnaden försvinner så säger han till sina vänner att nu har jag träffat honom, och... berätta inte för någon att jag har träffat honom, men jag har en plan.
Mm.
Och så här, han säger då till Horatio, sin bästa kompis, att jag kommer spela galen. Och det är den enda planen vi har här, i det här läget i pjäsen.
Det är liksom make up as you go med hela det här hämndprojektet, vilket också
precis.
Är
och det var så här, vad är det, och där undrade jag, så här, vad är det han tror att han ska vinna på att spela galen? Vad tror du, eller vad tänker du?
Det är ju kul för att greppet är så, det är inte ett rationellt grepp liksom, vilket gör det väldigt spännande, för jag ser det lite som att han blir förlöst nästan, återigen att tänka på Hamlet som någon sorts allkonstverk, att han blir förlöst nästan kreativt och känner bara att gå in i galenskapen, det finns också någon lust i det, eller någon typ av kraft i det, och sen får vi se vad som händer, men jag tror att han har haft lite galenskap i sig redan innan faktiskt.
Han vill bara ha ett svep, ett förkläde för att kunna bete sig hur som helst.
Exakt, liksom ett rättfärdigat hämndmotiv gör att han liksom kan bli den excentriska prins han alltid känt sig som. Liksom larger than life på något sätt. Men han vill också dra ut på hämnden, tror jag.
För det uppstår ju ganska snart en möjlighet att döda den här Claudius.
Mm.
När Claudius sitter och ber. Och då säger han just att så här, men det här blir så himla smutsigt på något sätt. Att jag ska gå omkring och döda honom. Att jag ska gå fram och döda honom när han är så sårbar. Och det blir så, och då kommer han bara åka till himlen.
Ja, det skulle vara som att belöna den här mördaren.
Precis.
Bättre att döda honom när han ligger med en prostituerad. Eller gör något syndigt.
Ja.
Så, han tänker liksom overthinker. Han tänker liksom ett steg längre. Vad ska hända med Claudius i efterlivet? Exakt.
Precis. Han vill ha den perfekta hämnden.
Mm. Återigen liksom väldigt neurotiskt, väldigt övertänkande. Men egentligen inte så galet, utan rätt logiskt om man nu tror på ett liv efter detta och på synder och sådär.
Hamlet skjuter upp och skjuter upp den här hämnden. Han får mer och mer prestationsångest kring att den på något sätt ska bli perfekt. Och samtidigt, ju mer tiden går, så får han ju också dåligt samvete gentemot sin pappa, som han ju har lovat att hämnas. Och då så säger han så här: en älskad mördad faders ende son manad till hämnd av helvete och himmel, står som ett luder här och lättar hjärtat med prat och skäller och svär som en ragata eller en köksa. Och fy fan, fy fan.
Det är väldigt bra.
Ja, och apropå modernt. Det låter liksom...
och apropå att se sig själv utifrån, hans självkännedom är ganska hög. Mm. Och han är, det finns också någon sorts självkritik i hans person, liksom.
En annan grej som jag tänker på med det här är att så här, ja, han har den här hämnden han ska göra, men det som också känns modernt med det är ju så här att, jag menar, i alla de här, så här Shakespeare-pjäserna så kan det ju kännas som att, så här, att mord är ingenting. Mm. För att folk dör till höger och vänster hela tiden. Men här är det ju någon som också tar den frågan på allvar. Så här, vad innebär egentligen att döda en annan människa? Mm. Det är ganska jobbigt.
Verkligen.
Alltså det känns också modernt att så här, man kan identifiera sig med den våndan. Att faktiskt komma till skott med en sån handling.
Precis, och det blir också riktiga konsekvenser av morden i den här pjäsen som faktiskt känns på riktigt. Döden har ändå konsekvenser i den här pjäsen.
Ja. Mm. Men det här med att han är galen, för att en av de första som han faktiskt spelar galen inför, det är hans tjej kan man säga, Ofelia, som är en annan viktig person i det här dramat. Alltså hon är en person som bor på det här slottet också, men hon är inte släkt med honom och hon är inte kunglig, utan hon är dotter till Polonius, som är någon slags statsman, va? Eller?
Ja, kansler, statsman, den nya kungens högra hand.
Precis.
Också liksom fungerar som bollplank mot den här onda Claudius.
Mm. Precis, och hon i alla fall och Hamlet har någon sorts grej. Alltså Hamlet flirtar med henne och hon verkar kär i honom.
Mm.
Och han kommer till henne och är liksom jättekonstig. Hon fattar inte vad som har hänt. Och där undrar jag så här, varför ska han spela galen inför henne? Liksom det blir, för det är ju det att han gör det får ju bara dåliga konsekvenser. Mm. Och jag förstår inte varför han ens tänker att det ska vara bra.
Det är ju inte riktigt logiskt, och jag tror att det här har att göra med en av Hamlets mindre smickrande karaktärsdrag. Det är ju att Hamlet är en ganska misogyn karaktär, vilket även framgår i dialogen, framför allt mot Ofelia men även mot hans mamma Gertrud, att han har en bild av kvinnor som är ganska sunkig. Och det är nästan som att han, när han fått det här hämnduppdraget, han nästan njuter av att liksom testa på Ofelia och att säga så taskiga, liksom neggiga saker som möjligt. Så är du ärbar, gå i kloster, alltså han kallar henne i princip för en hora, alltså massa liksom hemska förolämpningar. Hon blir såklart jätteledsen och så skyller de på, nej men han är bara så galen för att hans pappa är död och sådär. Så det är nästan som att han, som en liten sideplot, utnyttjar situationen för att liksom testa att vara elak mot någon som inte förtjänar det. Och det är ju faktiskt hemskt. Men det gör ju Hamlet ännu lite mer komplex. Att så här, det går ju inte att heja på honom 100% i allt han gör, verkligen inte.
Nej, för att hon berättar det här då för sin pappa om hur konstig Hamlet är. Och då så har ju pappan har ju förstått att Hamlet uppvaktar henne och han är bara så här, nej men nu får ni inte träffas någon mer för att han kommer bara, det här kommer bara gå dåligt och du måste skyddas liksom från,
just det,
från det här.
Och som funktion, jag förstår varför Shakespeare skrev in det, för som funktion i själva dramat gör ju det så att Claudius och Hamlets mamma, de tror ju att Hamlet är galen på grund av kärlek.
Precis.
Fast han egentligen har träffat ett spöke och vet vem som är mördaren. Så det funkar ju som någon sorts chimär som gör att de här olika karaktärerna, de fattar, okej, han är galen.
Mm.
Men de misstänker inte, eller Claudius misstänker inte alls att det är för att Hamlet kanske vet
exakt
att han är en mördare. Nej. Utan nej, det är bara någon sorts kärlekssorg.
Ja.
Så det är ju rätt smart av Shakespeare att skriva in den lilla intrig delen liksom.
För nästa steg i den här hämndplanen då är att det ska komma ett teatersällskap till det här slottet som ska muntra upp Hamlet, är det tänkt, eftersom han är så galen och konstig. Och då får ju Hamlet sin nästa idé, att han ska spela upp en pjäs som på något sätt ska visa hur det här mordet gick till, för att Claudius och hans mamma då ska fatta att alla vet det här redan, och att
de är genomskådade.
Han vill också ha ytterligare ett bevis för att det här faktiskt stämmer. För jag menar, spöket skulle ju potentiellt kunna ha ljugit eller någonting. Men om man kan se i Claudius ansikte som en sån här live reaction video på något vis när han ser det här, och då kan jag döda honom liksom.
Och de känner sig ju träffade av den här pjäsen, det är ju helt uppenbart, men det är inte som att det får de konsekvenserna som man har tänkt sig.
Nej, det är inte som att hans mamma helt plötsligt får en sorts insikt och byter sida, utan hon fortsätter leva i förnekelse, och Claudius är bara förbannad liksom. Och det är ett litet antiklimax.
Det verkligen. Kan man lugnt säga.
Det är ingen succépjäs, så att säga.
Alltså efter den här teatern så konfronterar han ju sin mamma och liksom ska verkligen få henne att förstå hur sviken han känner sig och hur hon måste fatta nu att hon måste dumpa Claudius.
Mm.
Men då är det också så, han är ju så arg och så skarp liksom i hur han ser henne och hur han beskriver henne. Och samtidigt så är det ju någon slags känsla av att ett barn som vill att allt bara ska vara som det alltid har varit och att det finns de goda och det finns de onda. Alltså det är en ganska svartvit världssyn som han har.
Ja, och han har ju också inte varit så taktisk. Han har ju spelat sina kort lite fel, om man tänker att han faktiskt vill få tillbaka sin mor på något vis. Då kanske han inte skulle spela galen, utan bara bestämt ett litet möte med henne och sagt, lagt korten på borden och sagt, jag tror att Claudius är en mördare här. Jag träffade min pappa, han är ett spöke. Men redan där så är han ju galen. Så hon är ju så, allt är ett alster av din sjuka hjärna.
Den här scenen när de pratar med varandra är väldigt stark och den är väldigt känslosam. Drottningen erkänner någonstans att så här, jag har gjort något fel. För hon säger så här, säg inte mer min Hamlet, du har vänt min blick mot djupet av mitt hjärta där jag ser fläckar, fula fläckar som aldrig kan gå bort. Alltså jag tolkade det som att hon ändå där medger att hon har någon skuld i det här.
Mm, ja.
Men då säger han så här, men du kan ligga i äcklig svettlukt på en sölad bädd i styggelse och hångla, para dig i denna stia. Och sen så liksom avfärdar hon honom, nej men du är galen, Hamlet. Från den punkten så förskjuter ju hon honom.
Mm.
Motorn i pjäsen är att det är hämnd, men jag upplever ändå inte att det är hämnden som är liksom den stora känslan, utan att det är sveket.
Jo, men sveket finns där som ett grundakord. Och det är viktigt att det gör det, för det gör att man kan ömma mer för Hamlet och se Hamlet ändå som ett litet övergivet barn och inte bara som en radikaliserad 30-åring. Och det ackordet tror jag är viktigt i tragedin, för att annars blir Hamlet bara en liksom edgelord, provokatör, antihjälte. Och här får han någon typ av annan riktning. Och det, nej, men jag håller med om att sveket är minst lika viktigt som hämnden. Absolut.
Det här är en av de pjäser som Shakespeare har skrivit som det är väldigt mycket hämnd i. Mm. Och det var ju liksom som en genre, vad jag förstår, vid den här tiden som var hämnddraman. Det var liksom den stora genren. Så att det kanske inte är så konstigt att det är ett hämnddrama.
Mm.
I den här konfrontationen med sin mamma så tappar han tron på världen, eftersom hon inte, ja, hon förskjuter honom och tar inte honom på allvar. Och där blir det ju något existentiellt för honom i så här, vad är det för mening med någonting? Och sen kommer ju den här att vara eller inte vara, som ju är, alltså det är väl den repliken som man tänker på när man tänker på Hamlet.
To be or not to be, that is the question.
I populärkulturen har jag tänkt att, ja, men det säger han väl när han är på kyrkogården och håller en dödskalle i handen. Men det är ju inte då, utan det är mycket tidigare i pjäsen då han mer tänker på, ja, men huruvida det är värt att liksom göra något överhuvudtaget på något sätt. Eller om man ska liksom lägga sig ner och dö. Är det kanske bättre? Vad gör det för skillnad om jag försöker liksom ställa saker och ting till rätta? För att vi ska ändå alla... Alltså det är en väldigt nihilistisk existentiell tvivel som han är helt liksom överrumplad av på något vis.
Ja.
Men han väljer ju ändå att, att leva.
Efter det här samtalet som Hamlet har med sin mamma så bestäms det att Hamlet ska bort för han är för farlig, han är för galen. De ska skicka honom till England och man förstår att Claudius också har en plan på att han ska låta honom bli dödad där borta så att han får bort Hamlet. Mm. Och någonstans här så är det ju som att Hamlet blir galen.
Ja, men galen på riktigt. Ja. Precis, från detta spelet galen ja. Till liksom, det blev en självuppfyllande profetia. Be careful what you wish for.
Ja, men verkligen. Mm. En grej som gör att man också känner att han är galen är att dels så är han ju den här overthinker och säger konstiga saker, men han är också impulsiv. Mm. Alltså han gör knäppa saker helt plötsligt. Han blir helt oförutsägbar. Vid ett tillfälle så hoppar han ju ner i en grav.
Just det.
Som håller på att grävas till Ofelia. För att Ofelia har ju blivit galen av hans galenskap. Eller av hela den här situationen. Hon blivit galen och hon har dränkt sig eller råkat dränka sig. Och ska begravas. Och då när de står och gräver hennes grav. Då hoppar han till och med ner i graven. Mm.
Ja, det är en väldigt stark scen. Och där, Shakespeare är ju väldigt bra på det där. Att ställa kontraster emot varandra som i början av pjäsen när det först är begravning och sen ett bröllop och här är det liksom ja, men att ställa död och liv mot varandra på det här viset, för Hamlet blir ju ändå ganska förtvivlad när han inser att Ofelia är död på något vis, och det är också något som gör att vi ändå ömmar lite för honom, för att ja, men han kanske faktiskt älskade Ofelia innan allt det här drog igång och nu kanske han minns det. Det är för mycket att ta in att Ofelia är död och det kanske är hans fel.
Just det.
Han råkade ju döda hennes pappa och i en av sina impulsiva skov stack han ihjäl hennes farsa och han var elak mot henne. Så det, ja.
I slutet så går ju allt också åt helvete. När Hamlet kommer tillbaka där till det danska hovet så kommer ju då blir liksom de först bestörta att han är tillbaka och Claudius måste ju snabbt hitta på ett sätt att bli av med honom. Och då har han en plan att så här, ja, men jag måste ju göra mig av med honom på ett sätt som inte förargar drottningen för mycket.
Precis, och inte göra Hamlet till martyr heller. Nej. För att då kan han få folket emot sig också.
Precis, så att då har han en listig plan att han ska utmanas på duell av en person som Hamlet typ ser upp till, som är då Ofelias bror, Laertes. Claudius plan är då att han har stoppat gift i vinet,
gift
i vinet och han har tagit bort skyddsgrejen på värjan och satt gift även på spetsen på värjan på Laertes värja, så att om Hamlet får en skråma så kommer han förblöda och dö. Men även den här planen blir inte riktigt som det är tänkt.
Nej,
alltså det blir inte så bra. De förväxlar i värjerna. Gertrud råkar dricka av vinet.
Ja.
Hamlet råkar döda Laertes.
Ja, men det är som en stor Quentin Tarantino-filmscen på slutet.
Verkligen.
Där alla pekar en pistol mot varandra. Och man vet inte vem som ska dö först. Eller vem som ska komma levande ur det hela.
Ja. Nej, men alla dör. Och till slut så tar Hamlet också livet av sig. Och den enda som blir kvar är Horatio.
Precis, och så rider in en norsk prins som inte har haft så mycket mer något att göra, men det är geopolitiskt. Ja.
Men vad tänker du om det här slutet?
Det är kanske eventuellt en smula förhastat och en smula abrupt, men jag tycker också att det passar den här eskaleringen och stegringen och Hamlets ritt in i madness, liksom, in i psykosen, liksom. Då tycker jag att det här slutet är ändå ganska maffigt på något vis. Jag vet inte hur det annars skulle kunna sluta liksom. Och just för att döden ändå har betytt något innan på olika sätt för de här olika karaktärerna, så tycker jag inte att det är ingen så här slapp alla dog lösning av Shakespeare, utan det är ändå det här som det handlar om lite.
Den här pjäsen brukar kallas för en mogen tragedi, alltså tillsammans med Macbeth och King Lear till exempel. Det är en av Shakespeares, ja men inte sista, men den är liksom på höjden av hans karriär kan man säga. Och även om Shakespeare då är den som har skrivit Hamlet, den pjäsen som vi läser, så är den byggd på flera olika versioner där det har sett lite olika ut. Och den första versionen är alltså en nedtecknad saga från 1200-talet där Hamlet heter Amleth och han är då en dansk sagohjälte och son till kung Horvendel och drottning Gerutha. Så lite känner man igen. Det, och han som skrev den heter Saxo Grammaticus.
Mm.
Alltså Hamlet är ju en, i sin grund en jättelång pjäs. Den är 6 timmar i speltid och den är ibland lite rörig och inte helt logisk. Stundtals kanske också är en av anledningarna till att Hamlet är den Shakespeare-pjäs som har tolkats på mest olika sätt, kan man säga. Mm. Det är också en sån roll som verkar som att alla skådespelare går och drömmer om.
To be!
To be?
Oh!
Or not to be?
That is the question.
The question.
Hade jag varit skådespelare så hade jag velat spela Hamlet, och jag är nästan lite sur att jag inte blev castad som vår Hamlet utan att det gick till Adam Paulsson. Folk har sagt att jag är ganska lik honom, jag kunde också gjort Hamlet, men det var bra att han fick den rollen.
Vet du, jag tänkte faktiskt första sekunderna när jag lyssnade så trodde jag att det var du, och inför den här, i det här samtalet så tänkte jag så här, ska jag våga säga att jag tycker att Elis är lite lik Hamlet?
Men du får våga det. Om vi liksom skär bort den värsta galenskapen och mordlystnaden och hans misogynitet mot motsatta könet, så kan jag relatera till ganska mycket, tyvärr, eller som tur är.
Tack Elis Monteverde-Berå, poet och dramatiker. Vi har läst Hamlet i översättning av Britt G. Hallqvist. Men gå in nu och lyssna på den här nya Hamlet i dramasatsning Scenen på Sveriges Radio Play. Där hittar du också fler avsnitt av P3 Klassiken. Producent var Shukran Kavak.
I P1 får vi nu nyheter. Klockan är 1.
Israels attack mot Irans huvudstad Teheran tidigare ikväll riktade bland annat in sig på landets försvarsdepartement. Där uppger iranska nyhetsbyrån Tasnim. En av byggnaderna på högkvarteret ska ha, citat, ha skadats lätt, slutcitat. Iranska revolutionsgardet säger samtidigt att de träffade en anläggning för tillverkning av jetbränsle i Israel. Ingen av de här uppgifterna har bekräftats. Så Sverige, hur mycket påverkar en sprängning bostadspriserna i samma område? Ja, 3 ekonomiforskare skriver på Svenska Dagbladets debattsida att de undersökt hur bostadspriserna påverkas 6 månader före respektive efter sprängningar. Och de har kommit fram till att i områden med bara en sprängning är prisfallet i snitt 2%. Men om det är 2 eller fler sprängningar är prisfallet i snitt 8% enligt forskarna. I Göteborg har tamarinaporna på Universium blivit för feta. Så nu har de satts på diet. Mer grönsaker och mindre frukt. Och enligt Daniel Roth på Universium så är aporna rätt lika oss.
Det är väl också just lite grann som vi lever själva på, kanske lite för onyttiga saker ibland. Våran förädlade frukt som vi har nu för tiden, det är alldeles för sött. Så att det är mer som riktigt, riktigt sött godis.
Frukten är istället ersatt med, just det, grönsaker.
Nu för tiden är det ju mer kommersiella grönsaker, och till och med de kan ibland vara lite för söta.
Den nya kosten är inte bara för hälsans skull. Det handlar nämligen om att säkra artens framtid.
Förr i tiden så var det också mindre vanligt med en del avel på de här typen av djur. För att man blev helt enkelt för fet.
Emma Tobiasson, P4 Göteborg.
Och den nyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Därför älskar vi svenska språket. Ja, det är rubriken på det avsnitt av Språket i P1 vi ska höra nu. Programledare Emmy Rasper.
Vad är egentligen det bästa med svenska språket? Det får du veta i det här avsnittet som är en repris av Språket från den 5 juni 2023. Vi hyllar svenskan. Vad gör språket unikt? Och hur pratade vi när Gustav Vasa blev kung? Dessutom tar vi oss till ett universitet i Polen där studenterna lär sig svenska. Jag heter Emma Rasper och den som svarar på språkfrågor är... Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej!
Hej, hej!
Idag ska vi prata om svenska språket.
Ja, vad roligt.
Det gör vi ju jämnt, kan man tänka då.
Ja.
Men idag ska vi ha på något lite mer övergripande perspektiv.
Mm.
Vi ska prata om det bästa med svenskan.
Ja.
eller om det finns något unikt med svenskan. Och lite grann hur svenskan står sig internationellt.
Ja.
Jag ställde en fråga på språkets Facebook-sida som var just så här. Vad är det bästa med svenskan? Jag fick väldigt många svar.
Mm.
Vad engagerande.
En bra fråga.
Ja.
Lite ledande. Ja.
Det är ju du som har kommit på frågan, kommer jag på nu.
Ja, de flesta som reaktioner och sånt vi får, det handlar inte om någonting som är bra med språkförändring och språkutveckling. Då tänkte man kan vända på denna stek.
Just det. Mm. Jag tänkte bara läsa en kommentar här från en som heter Dan Gräns som skriver: svenskan är ett nyansrikt och specifikt språk samtidigt som det är avskalat och effektivt, vilket gör att somliga felaktigt drar slutsatsen att det är simpelt. Det är också ett lekfullt språk där man enkelt kan hitta på nya ord och göra om befintliga. Det är en ganska fin reflektion kring svenska språket. Du har ju valt ut några av de här kommentarerna som du tyckte var intressant att kommentera vidare. Vi börjar hos Åsa Stein Safir som har en tanke om något som utmärker svenskan. Hej Åsa!
Hej! Jag undrar om det finns några särskilda karaktärsdrag som utmärkte just det svenska språkets språkmelodi. Och det här undrar jag för att ibland när jag är utomlands så har jag varit med om att jag liksom hör folk prata på avstånd och jag ser dem inte och jag hör inte vad de säger men jag hör röster. Liksom. Och så tycker jag att jag vet ändå att de är svenska. Och sen när jag kommer närmare så hör jag ju att det är svenska de pratar. Och då har jag undrat hur det kommer sig och om det då finns en liksom speciell språkmelodi eller så som jag identifierar och fattar att det här är svenska.
Ja, vad spännande. Vad säger du, Henrik?
Ja, alltså det här är någonting som utmärker språk. Att språk har en särskild prosodisk profil kan vi kanske kalla det. Och det är liksom en kombination av olika faktorer då som har med hur ljuden struktureras kan man säga. Dels är det då längd, alltså hur man har stavelselängd till exempel. Det är någonting som påverkar hur ett språk låter. Vi har betoning, alltså hur mycket tryck man lägger på olika ord och vad man lägger tryck i olika meningar. Och så har vi ju satsmelodi då, som bland annat accent har med melodi att göra, men vi har också melodi i hela satser och fraser och sånt här som vi använder för att segmentera språket så att vi kan höra liksom var ord och fraser börjar och slutar och sånt här. Så att det här är tre olika sätt att strukturera ljud som språk använder på lite olika sätt och som man då kan känna igen språk på. Och Gösta Bruse som var professor i lingvistik i Lund, han gjorde ett intressant experiment när han spelade in svenska dialekter och så tog han bort allting som hade med ord och sånt här. Så vad man fick kvar var liksom bara en satsmelodi kan man säga, en prosodisk profil. Och då visade han att de som lyssnade på detta kunde särskilja olika svenska dialekter bara genom att höra den här prosodiska profilen.
Det är så identifierande på något
sätt. Ja, det är så identifierande. Och det är någonting som vi inte är särskilt medvetna om som talare i regel. Och vi har svårt att styra över det också. Det här är ju en fråga för en fonetiker egentligen. Och vi har ju Eva Gårding har skrivit en bok som heter Kontrastiv prosodi som handlar just om olika prosodiska drag i olika språk, svenska och jämför de andra språk. Och Gösta Brus har skrivit en bok som heter Allmän och svensk prosodi. Sen finns det Thomas Riad i Stockholm som också har jobbat mycket med det här. Då. Men man kan säga att om vi ska titta på lite prosodiska drag som skiljer svenska från många andra språk så är det till exempel att vi har sammansättningsaccent. Vi skiljer på uttalet av en långhårig flicka och en långhårig flicka.
Att det låter olika.
Ja, precis. Vi hör på långhårig att det är sammansatt. Det kallar vi sammansättningsaccent.
Mm.
Och många inlärare, kanske särskilt de som har arabiska som modersmål, har lite svårt för detta och lägger då huvudbetoningen kan man säga på den sista betonade stavelsen som blir långhårig istället för långhårig.
Mm.
En annan sak som är typisk för svenska är att vi många språk, när man formulerar en fråga så har man stigande ton på slutet. Have you read the newspaper today? Men på svenska så har vi har läst tidningen idag.
Aha.
Där går tonen ner.
Okej.
Okay. Så att de slutar med låg. Nu överdrev jag lite.
Ah,
Men svenska frågor slutar ofta med låg ton. Men i många andra språk så slutar frågan med hög ton. Man markerar liksom med hög ton på slutet att röra sig med en fråga.
Mm.
En annan sak som är ännu lite svårare att prata om egentligen i radio. Det är ju att svenska och de andra germanska språken har ganska jämna intervall mellan betonade stavelser i en mening. Alltså vi betonar vissa stavelser om vi uttalar en mening då. Och sen har vi liksom första betonade och sen andra betonade och tredje betonade till exempel.
Mm.
Och så mellan de här betonade stavelserna så kan det vara ett olika antal obetonade stavelser. Vilket gör att har vi då liksom fem obetonade stavelser mellan betonad 1 och betonad 2 så uttalar vi dem ganska snabbt. Men har vi två obetonade mellan betonad 2 och betonad 3 så uttalar vi dem ganska långsamt. Så att vi anpassar liksom talhastigheten, talrytmen efter just hur vi placerar ut de betonade stavelserna. Så det finns då ett exempel som jag tror jag har tagit från Thomas Riad. Vintern kan vara kall i Sverige. Och då är det vin. Där är betoningen, va?
Ja.
Och sen kommer det tän kan vara. Och så blir det kall nästa då. Och så i svär. Så blir det i Sverige, så att säga. Så ja. Att det här iet då, vintern kan vara kall i Sverige. Så att vi gör liksom efter kall så drar vi ut på lite grann. Så att det här i Sverige, iet får liksom nästan lika långt talutrymme som kan vara kall.
Ja, ja, ja.
Kan vara. Så att då anpassar man liksom talrytmen, och detta är jättesvårt att lära ut, så att säga då. Och många andra språk så har detta, alltså betoning och talrytmen, de är helt, de spelar ingen roll.
Nej.
Så alltså att de är liksom inte kopplade till varandra. Men för att man ska få då ett slags första språksuttal eller moderspråksuttal i svenska, så är det väldigt viktigt att man kan detta. Och det är någonting som man bara lär sig när man lär sig svenska som barn.
Ja.
Och det är ingenting som man pratar om i skolan eller något sånt, utan det är typiskt sådana här som vi omedvetet gör. Så att svaret på Åsas fråga här, liksom, ja, det finns en massa intressanta drag hos svenska som gör att man kan känna igen svenska. Särskilt är det från andra språk, även om man inte riktigt hör orden och konsonanter och vokaler och sånt.
Åsa, vad tänker du om det här?
Nej, men jag tycker det är jätteintressant, och jag har ju tänkt en del på just det här med hur vi betonar. Så att det var jätteintressant att höra det, lite mer professionellt beskrivet. För det är någonting jag själv har tänkt på. Jag har en utländsk bekant som tycker liksom att vi är väldigt monotona i svenska.
Jaha, okej. Okay.
Ja.
Jag tycker annars man brukar höra att, alltså, att vi sjunger på svenskan, att andra tycker. Men
vilket språk talar din bekant?
Hon pratar engelska, men när hon har beskrivit det, amerikanska engelska, men hon har beskrivit, så är det just, uppfattar jag det som att det är det här med att hon tycker att vi gör lite skillnad mellan betonad och obetonad stavelse.
Jaha, okej. Okay. Ja,
det kanske vi inte gör.
Nej. Sen är det ju andra saker som är lite mer kulturella, så att hur högt man talar till exempel är ju kulturellt betingat och sånt här. Så att då kan jag tänka mig att många amerikaner talar faktiskt högre i en